ska vi börja med att be. Helige Ande, kom och möta oss, Herre. Be att du talar till oss, att vi får höra våran fars röst in i våra liv. Det du vill säga till oss, Herre. Det ber vi, Jesus. Kom och möt oss här, Herre. Låt det få landa i våra hjärtan och hjälp oss att öppna dem, Herre. Amen. Vi kommer ifrån att ha firat en helg som kanske mest av allt förknippas med svensk kultur. Midsommar är en symbol för Sverige för många. Och idag, så här dagen efter midsommardagen, så säger almanackan att det är Johannes döparens dag. Jag vet inte vad du har för bild av Johannes döparen, men det är kanske inte en person som man förknippar direkt med midsommar. Så det blir ett ganska tvärt kast. Under midsommar så står Sverige i blom, vi äter jordgubbstårta och vi dansar tillsammans. Men när vi läser om Johannes och ser om honom i Bibeln, så är han en person som stod ute i öknen. Han åt gräshoppor och han pratade allvar med människor. När vi hör om Johannes så är det lätt att tänka att han verkar ganska svår, jobbig. Men kanske därför vi också inte gör så mycket av den här dagen. Det känns lite främmande i den här ljuva sommartiden som vi lever i just nu. Men kanske är det också under denna tid då livet blommar på ett sätt som vi mer än någonsin behöver en dagsresa ut i öknen. Vi behöver kanske lämna stojet en stund för att lyssna in vad det är Johannes säger, eller rättare sagt vad det är Gud säger genom Johannes till dig och mig idag. Och kanske se värdet i dem när de kommer och ta vara på dem, de här Johannes döparen dagarna. Vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 3, vers 2-6. Nu har vi ingenting på projektorn, så om ni vill får ni gärna ta fram era telefoner och hänga med där. Eller om ni har Bibeln med er. Och då slå upp då alltså Lukas kapitel 2. Eller 3, vers 2-6. Där står det så här. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Johannes var en röst som ropade, som kallade människor till sig ute i öknen. Det låter som lite fel ställe på ett sätt. Om man vill bli ut med någonting till så många som möjligt, varför var han inte i Jerusalem med en megafon? Och öknen, det finns väl inte heller någon direkt attraktionskraft i öknen. När vi tänker på öknen så tänker vi på en tuff miljö med lite tillgång till mat och vatten och ganska stor tillgång till farliga djur och kaktusar som sticks. Nej, öknen låter inte så trevlig för oss, men för människorna där och då hade öknen och det här ropet från öknen en helt annan klang över sig. Kanske ska vi inte som svenskar vara förvånade över det heller. För här hos oss har ju den här svenska fjällvärlden den här romantiska klangen över sig. Men det är också en tuff och på många sätt en farlig plats att ge sig ut i. Men samtidigt så är den just nu också populärare än någonsin att vandra i. Fjällen är en plats där man får komma bort ifrån allt en stund och komma tillbaka till livets grunder. Gå, äta, laga mat och sova. Och att gå ut i fjällen är att få vara med om någonting vackert, men kanske framförallt att få uppleva den här starka frihetskänslan. För oss är fjällen en speciell plats. Öknen var en väldigt speciell plats för judarna. Och det var också en plats som stod för nya perspektiv. Och för att komma tillbaka var till allt vad allt egentligen handlade om. Men kanske framför allt så var det en plats som stod för frihet. För man kunde sin historia. När Israel först blev ett folk så levde man i Egypten. Man hade kommit dit eftersom det fanns mat där och blivit kvar där eftersom det var bra i Egypten. Men samtidigt som israeliterna levde i och fick ta del av den här blomstrande kulturen som fanns i Egypten, så blev deras män och kvinnor mer och mer förtryckta till att till slut bli egyptiernas slavar. Så griper Gud in. Gud befriar sitt folk. Gud hjälper dem att fly genom det röda havet och ut i öknen. Där ute i öknen är israeliterna äntligen fria. Där ute i öknen så börjar deras frihet. Frihet ifrån slaveriet. Frihet till att nu formas inte efter egyptiernas rika kultur utan efter Guds kultur. Och på ett helt nytt sätt bli ett eget folk, Guds folk. Det var där, ute i öknen, som allt började på ett sätt. Och även om öknen var en tuff plats så hade man ändå allt och man fick allt, för Gud var där. Allt som man behövde kom Gud med. Man hade Gud och Gud hade sitt folk. Så när människorna hörde att det ropades ifrån öknen var ett löfte om en ny frihet. Den här frihetskänslan började bubbla inom dem. Johannes rop ifrån öken förklarar att det återigen var dags att bli fria från slaveri. Och fria till att formas av Gud, till att vara hans folk. Den här gången handlade det inte om att bli fria ifrån Egypten, utan fria från synden. Syndens makt. Där i öknen var det dags att börja syna det egna livet. Och öknen var en perfekt plats för det. En plats lite vid sidan av där alla andra röster tystnade en stund. I Hosea kapitel 2, 14 står det: därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Därför ska jag locka ut henne i öknen och försöka vinna hennes hjärta. Även om det var allvar i rösten så handlade det här ropet om att Gud älskar oss. Ropet ifrån öknen var ett rop laddat med kärlek. Ett rop som ropade kom. Kom tillbaka. Så som en som älskar oss talar Gud till våra hjärtan och inget annat. För att få oss att vända oss till honom. Och även om vi konkret redan har tagit det stora beslutet att leva för Gud, så påverkas vi lätt av alla röster som finns runt omkring oss i våran rika kultur. Och som ofta uppmanar oss att satsa på oss själva. Därför behöver vi de här stunderna och dagarna då vi stänger av allt annat och låter Gud få påminna oss om att sätta honom och inte oss själva i centrum. Och sådana här dagar då han får liksom forma våra liv efter hur han tänker. I Lukas kapitel 3 så kan man läsa vidare i vers 10-14. Folket frågade honom, alltså Johannes: vad ska vi göra? Han svarade: den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivarna kom dit för att bli döpta och frågade honom: Mästare, vad ska vi göra? Han svarade: Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: Och vi, vad ska vi göra? Då sa han till dem: Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Ute i öknen så fick folket komma tillbaka till grunderna. För mycket av det Gud vill göra i våra liv är inga konstigheter. Det handlar mycket om medmänsklighet och att göra det man ska. Att helt enkelt bry sig om varandra och att älska sin nästa. Att ge till den som inget har, att inte skaffa sig rikedomar på andras bekostnad och utnyttja sin egen maktposition. Visst kan det låta självklart för oss, men det behövdes sägas till folket där och då. Och vi mår bra av att ställa oss frågan också: behöver det sägas till oss här och nu i vår tid? Men vad syftade den här vandringen ut i öknen egentligen till? Varför ville Johannes att människorna skulle inse att de var fel ute, ledde sig själva åt fel håll? Det var framförallt för att ge dem en ny riktning. En ny mening i sina liv. För omvändelse handlar ju om att det, att få vända sig bort ifrån något gammalt till att vända sig mot något helt nytt. I Jesaja kapitel 43 vers 19 står det: Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Något nytt var i luften. Johannes uppgift var att förbereda människor för att Jesus var på väg. Att människor skulle ta bort de hinder som stod i vägen för att bana väg för Gud in i sina liv. För Johannes var Guds profet, han var förelöparen. Han var den som visste att Gud just då faktiskt konkret var på väg. Att Jesus skulle komma till dem för att förändra saker och ting. Något helt nytt var på väg att växa fram som alla skulle kunna få ta del av. Och inget skulle kunna stå i vägen för det här. Och vi läste i början: varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Jesus kom och gjorde så att inget längre kan stå i vägen egentligen och skilja någon ifrån att kunna ta emot Guds frälsning. Guds frälsning kom till oss, men arbetet med att bana väg fortsätter också. Bana väg för Jesus i våran tid. Bana väg för Jesus i våra liv. För det är där det ska jämnas till. Det är där den här vägen ska dras fram. Så att människor ska kunna få se Jesus. Johannes döparendagar är förberedelsedagar. Då vi får förbereda oss för det stora som Gud vill göra i oss och genom oss. Det är dagar av vägarbete och vägreparation. Det är dagar då Guds nåd får fylla i groparna och laga i där det har blivit slitet. Det är i grunden ganska tuffa dagar, men också fantastiska dagar. Livet som vi lever består av olika dagar. Det är vardagar, helgdagar, det är midsommardagar, men det är också sådana här Johannes döparen-dagar. Dagar då Gud ropar på oss att komma till honom en stund. Stunder då vi stänger av rösterna och bruset ifrån den här världen och tar emot av den frihet som Gud vill ge oss, av hans nåd. Vi behöver inte längre åka ut till öknen i Israel. Det räcker med kanske en vidosten vid en sjö. Eller att man stänger dörren en stund där hemma. Så kanske stänger av mobilen eller sätter den på flygplansläge. Vilken avskild plats som helst räcker, för Gud har kommit. Jesus har kommit till oss. Och han är inte långt borta, aldrig. Så låt honom ropa och locka in oss i avskildheten en stund. Och vi kan se fram emot de stunderna, för det är sådana stunder som röjer bort livets hinder och banar väg för ännu mer av Jesus in i våra liv och in i vår tid. Amen.